Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 22 juni när vi spelar in det här. Det är dagen innan midsommarafton och förväntan ligger i luften. Och det är inte det enda som har legat i luften den här veckan, utan den här veckan kom ju också den tråkiga nyheten att bland annat Niklas har valt att sluta på Avanza. Han går vidare på nya äventyr. Såklart supertråkigt. Önskar honom all lycka till, men jag och många med mig här på Avanza kommer sakna Niklas och de andra kollegorna som gick vidare. Men så är livet och man får vara lite ledsen, sen får man komma igen och köra, och det är vad vi ska göra nu. Vi får se lite hur det blir med podden i framtiden. Vilka som är programledare, ja, vad fokuset ska vara och så. Men nu här under sommaren ska vi självklart se till att få ihop en hel del avsnitt så att ni inte ska sakna oss allt för mycket. Och därför är det ju superroligt att vår privatekonom Felicia Schön är med mig här idag i Avanza-podden. Superkul att du är med, Felicia.
Ja, jag tycker såklart också att det här är jätteroligt trots att det är med tråkiga omständigheter. Men tack för att jag får gästa podden med dig idag.
Ja, eller gäst och gästa. Jag gästar också. Vi gästar båda Avanza-podden, så får vi se hur det blir framåt i vilket format. Men du har ju skrivit ett superintressant blogginlägg, Felicia, om aktier. Hur andra investerar i aktier, vilka som har varit favoritbolaget under året, vilka aktier som ligger i portföljen hos dem det går allra bäst för och massa annan matnyttig information. Och så avslutar du också med dina topptips för ett lyckat börssparande. Så jag tänker, vi kan väl ta det som tema för dagens avsnitt.
Det tycker jag låter jättebra. Det är ju så att vi har ett aktieälskande folk i Sverige. Och bland våra kunder särskilt så kan vi se att hela 8 av 10 personer äger antingen aktier eller aktiefonder. Och därför har en exponering mot aktier helt enkelt. Så det här inlägget var väldigt roligt att skriva och den är fullproppad med spännande listor som jag tänker att vi ska ta oss igenom här i avsnittet idag.
Ja, men absolut. Och det är ju härligt att se att Avanzas kunder är aktiesparande, och svenska folket i stort är ett aktiesparande folk. Om man jämför med många andra länder i Europa så har vi ju liksom en historik verkligen av att spara i fonder, vilket mer eller mindre alla gör i Sverige på ett eller annat sätt. Men även att direkt äga aktier, och det har ju varit väldigt lönsamt. För om man kikar på Stockholmsbörsens utveckling, OMXS30, så har ju den sedan 1984 stigit med över 3000%, det vill säga med i snitt drygt 7% per år. Men här är ju bara de absolut största bolagen då, och oaktat den så viktiga utdelningen. Så att det där med 7% som vi ofta använder oss av, det är ju faktiskt ganska mycket i underkant. Men det finns ju ingen anledning att ta ifrån tårna. Det kan ju vara bra att vara lite konservativ ibland i sina, ja, de tal man väljer att prognostisera framtiden med.
Exakt, vi väljer att ligga lite i underkant där. Men oavsett hur börsen rör sig år till år så kan vi ju se den här stigande trenden över tid som aktier faktiskt har givit. Särskilt om man kollar på index då, som blir en gott och blandning av de fina aktier som vi har både i Sverige men också i världen. Men just OMXS30 är ju just Stockholmsbörsen. Mm. 3000%, Johanna. Det är inte dåligt.
Nej, det är inte det. Men det är ju så här, det är lite svårt. Man bara, 3000%. Det är nästan enklare att ta till sig någon slags 7-procentig per år.
Precis, så som du säger så är ju det här bara de 30 mest omsatta aktierna, 29 största bolagen som Niklas hade sagt.
Ja, precis, som han hade varit snabb med att påpeka.
Men om vi nästan gräver tillbaka lite jag har grävt tillbaka lite och kollat hur våra kunders avkastning har sett ut de senaste 7 åren. Och det visar ju faktiskt tydligt att de som har högst avkastning över tid är de som har en bra riskspridning i sin portfölj. Och när vi säger bra riskspridning här så brukar vi prata om innehav, att man har ett aktieinnehav på mer än 12 aktier. Det är de som har fått högst avkastning.
Ja, det är också aktiespararnas gyllene regler där om 10-15 bolag i ungefär 5 olika branscher för att få en bra spridning i portföljen, och det har vi ju pratat om. Jag vet inte, 7000 gånger säkert i poddens, vad blir det nu? 5-6-åriga historia.
Ja, men det tål att upprepas.
Det tål att upprepas, för det är nog ett, alltså det är ju någonting av det viktigaste för att få en bra avkastning, och det är också något av det vanligaste sparmisstagen som vi ser.
Mm.
Men vad, så bästa avkastning har de som har fler än 12 aktier i portföljen. Vad har avkastningen varit för dem med bara ett bolag i portföljen?
För de som bara äger aktier så kan vi ju se också att de har lite lägre avkastning än de som faktiskt äger både aktier och fonder. Så det är också någonting som vi gärna vill skicka med här, att det kan vara bra för riskspridningen att ha både aktier och fonder. Över tid så kan vi se att den kategorin har fått men nästan 6% avkastning de senaste 7 åren i snitt då. Medan de som bara äger aktier, nu kan vi inte se exakt hur många utan bara i snitt, har fått en avkastning på 2,3% de senaste 7 åren. Men sen ska vi också komma ihåg att de här 7 åren har ju varit lite speciella med både kraschen 2020 som sen gick som ett tåget både 2020 och 2021, och sen då en rejäl krasch 2022 som sen återhämtade sig ganska fint. Så det är ganska hög volatilitet i det här, och jag tror också att det kan vara därför som vi kan se att just de som bara äger aktier har haft det lite tufft de senaste 7 åren. Men generellt sett så ser vi bland våra kunder att de som har både aktier och fonder är de som får allra högsta avkastning i snitt över tid. Och ska man då äga bara aktier så är det såklart bra att tänka på att man har en hel del aktier. Vi brukar säga mellan 10 och 15 aktier som du var inne på där, 5-6 olika branscher. Och jag är helt säker på att ni också brukar prata om det här med att se till då att det är ganska jämnt fördelat med summan som man har i de olika aktierna, så att det inte är så att man har 10 aktier och så har man 100 kronor i en aktie och liksom 99 000 i en annan.
Sumobrottan på relingen som Niklas brukade snacka om.
Ja, vi kommer sakna Niklas och hans ordspråk, det kan man ju minst sagt säga. Men nu så får vi försöka underhålla i den här sommarpodden, tänker jag.
Ja, det ska inte vara några problem. Du har ju också kikat lite på hur skillnaderna mellan unga och äldre när det kommer till vad vi väljer att ha i portföljen.
Så jag tycker ju att de här listorna är så intressanta och verkligen en spegling av generationsskillnaderna och samtiden lite grann. För man kan ju verkligen se på de här listorna att aktierna där en majoritet av ägarna är mellan 18 och 30 år, de favoriserar elbilsindustrin. På den här listan så ser vi bland annat Zaptec som är ett norskt bolag. Lucid Group som är ett amerikanskt bolag samtidigt inom elfordonsindustrin, som jag så fint kallade i inlägget. NIO, det kinesiska elbilsbolaget men som är noterat i USA, också ett elbils eller elfordonsindustri om man ska kategorisera det så tråkigt. Men vad vi också kan se på den här listan, Johanna, vad är det?
Ja, det är kanske du syftar på bolaget som är högst upp på den här listan, nämligen GameStop.
Ja, bland annat. Vi ser också AMC Entertainment som det säkert är många som har läst och hört om i media. Det är ju så kallade pump and dump-bolag.
Ja, och det som man kan väl vara glad åt där åtminstone, det är att när vi har kikat på det här så är det ju inte några stora summor man har i snitt i den här typen av bolag, utan det har ju varit ganska små summor. Det vet jag att vi har kollat hur noga som helst på, för det har ju varit mycket skriverier om det. Vi har ju såklart undrat själva och så här, vad blir effekten på privatpersoner när det kommer sådana aktiesnackisar som när GameStop kom till exempel. Och det var, man skulle sätta dit blankarna och aktien steg upp som en sol och sen såklart ner som en pannkaka. Men den effekten på svenskars privatekonomi blev inte speciellt stor, för att jag tror att det var någonting att man hade 5000 kronor i snitt eller så i bolaget. Så att det var inte så att folk fick gå från hus och hem.
Nej, det är ju väldigt glädjande, och det här är ju den typen av aktier som sagt som det pratas mycket om i sociala medier och sådär som gör att det blir en hype kring den. Och då är det väl kanske framförallt unga som känner att det är spännande och går in med det en 500-lapp eller 1000-lapp som man har liggandes på sparkontot och går med i spelet helt enkelt. Mm. Men vad vi också kan se på den här listan, förutom då att unga gillar elbilsindustri och tycker det är kul att gambla lite, så ser vi ju också det faktumet att de favoriserar bolag som är utanför Sverige. Det är ju främst amerikanska aktier på den här listan. Ska vi kanske dra listan uppifrån och ner bara för att folk ska få en idé av...
Shoot.
På högsta plats har vi då GameStop som är ett amerikanskt spel- och e-handelsbolag. Därefter kommer MGI Media and Games Invest, som trots namnet är ett svenskt bolag inom spel och e-handel. På tredje plats hittar vi Zaptec, som jag pratade om innan, norskt bolag. Fjärde plats har vi Lucid Group, ett amerikanskt bolag. Och på femte plats hittar vi favoriten Tesla. Det är ju den mest ägda utländska aktien hos oss. Också ett amerikanskt bolag. På sjätte plats också ett amerikanskt bolag, Advanced Micro Devices heter det. De jobbar inom tech, så där har vi lite annorlunda faktiskt. På sjunde plats 9 elbilar. På åttonde plats AMC Entertainment, ett amerikanskt bolag som också kategoriseras lite som ett pump and dump-bolag skulle jag säga. Och på nionde plats svenska SBB, som ju då är ett fastighetsbolag som det också har pratats en hel del om på sista tiden. Och på tionde plats hittar vi Palantir Technologies, också ett amerikanskt techbolag. Så det är en spännande lista. Det är säkert många som inte känner till en hel del av de här aktierna.
Ja, på gott och ont. Vissa aktier kan man ju gärna glömma. Vissa aktier var väl mer i kvalitet. Men det var högt och lågt. Mm. Men jag tänker att det är väl ganska... Det är inte så märkligt när man tänker på det, att fler unga har amerikanska och utländska aktier i sin portfölj. För att många har ju varit på aktiemarknaden under en period då där det inte har varit så där fasligt dyrt och svårt som det var tidigare att handla aktier på till exempel amerikanska börsen. Nu är ju det är ju liksom inte svårare och knappt dyrare, lite dyrare, men det är fortfarande låga courtage. Så att det faller sig mer naturligt, tror jag nu. Man har inte den där inneboende hörden att titta bland de amerikanska bolagen, utan det är snarare någonting som sker naturligt i och med att många spännande bolag ju är noterade där och har amerikanskt ursprung. Så att det är väl bra med den här skräpvalutan som vi lever med här i Sverige, där kronan bara når nya och nya bottennivåer, så har det ju varit en väldigt bra affär att ha placerat sina pengar lite i utländska aktier.
Gynnsamt med valutakrockkudden där. Men ja, jag håller faktiskt helt med dig. Det är väldigt naturligt också när man växt upp i en mer internationell värld. Det är lätt att komma åt internationella nyheter. Man hänger på sociala medier där det är mycket snack om bolag som inte bara är svenska. För om vi istället kikar på aktierna där en majoritet av ägarna är äldre än 65 år, så ser ju listan faktiskt helt annorlunda ut. Och här har vi ju mycket av de svenska klassiska industribolagen. Vill du ta oss igenom listan bara innan vi pratar lite om den?
Ja, men vi har Trelleborg, Epiroc, Absolution, Autoliv, Hexpol, Corem, Arjo, Elekta, Munters och Annehem fastigheter. Så det är en blandning av industri, energi, fordonsindustri, fastigheter, lite sjukvård och sen återigen energiindustri där med Munters. Så att nej, det är inte så mycket tech. Det är inte så mycket pump and dump aktier utan det är industriklenoder och traditionella branscher som fastigheter och sjukvård.
Ja. Och som sagt, jag tycker också att det kan säga någonting om vår generation. De som är över 65 hade säkert inte samma tillgång till nyheter från utlandet och inte samma möjlighet att köpa utländska aktier heller. Så det är säkert en vana som sitter i, och inte omöjligt att det är många som har sparat till de här i många, många, många år.
Nej. Så är det säkerligen. Det kan ju också, det var ju flera fina bolag där som har bjudit på en bra tillväxtresa.
Så är det, och den svenska börsen är ju faktiskt känd för att vara en av de bästa börserna i världen. Mm. Men som sagt, där hittar vi mer svenska, stora, stabila bolag jämfört med de här amerikanska tillväxtbolagen som de unga favoriserar. Men verkligen en spännande lista, måste jag säga.
Mm.
Ska vi ta oss vidare?
Ja.
I det här blogginlägget så har jag ju ett avsnitt som heter att aktier är roligt och allmänbildande. Och det jag menar med det är att jag tror egentligen att alla vi som håller på med aktier känner att man lär sig någonting nytt varendaste dag. Det är helt plötsligt så får man veta om samhällsekonomin, vad som går bra och vad som inte går bra, men framför allt så får man ju en känsla av hur trenderna går, och det för oss in på nästa lista som ju är de populäraste aktierna 2023.
Det är ju spännande, för det är ju verkligen här och nu. Så vilka aktier har varit de populäraste 2023 sett till vart pengarna har gått, alltså störst nettoköp?
Precis, så det är ju inte helt förvånande, tycker jag, i de här tiderna att vi hittar en av våra storbanker på plats nummer ett, nämligen Handelsbanken. A-aktien där också. Det är ju just bankerna som brukar vara kända för att det är A-aktierna som ligger i topp jämfört med B-aktierna. Har du någon kuriosa där, Johanna?
Nej, men jag vet ju inte exakt när de här köpen har skett, men jag skulle ju kunna tänka mig att det har varit stora inflöden i bankerna generellt och Handelsbanken då kanske i synnerhet efter den här, vad ska man kalla det? Jag vill inte kalla det bankkrisen, men bankfrossan som bröt ut i USA i mars och sen ju skapade en viss oro på marknaden generellt, vilket fick bankaktierna att gå ner kraftigt. Och det vi brukar se är ju i regel att det är ganska stora inflöden i bolag som faller kraftigt, och framförallt i så här mer traditionella bolag där man ändå inte tror att det är helt i kris och katastrof, utan man kan ändå se vändningen någonstans. Då brukar vi se stora inflöden och att människor helt enkelt snittar ner sig i en aktie som man redan äger. Och det kan ju också vara fallet då tyvärr i nästa bolag på den här listan med störst inflöden, nämligen SBB. Det är väl en typisk sån där aktie där privatspararna har fortsatt att försöka fånga den fallande kniven och hoppas på en vändning, om man har snittat ner sig helt enkelt, och det har ju tyvärr inte varit en speciellt lyckosam strategi under det här året, utan SBB har ju
fortsatt falla som en kniv.
Ja, de har ju stora bekymmer där.
Och här vill jag ju varmt rekommendera att jag även har skrivit ett blogginlägg om hur man kan tänka när ens aktier plötsligt faller, med lite gott och blandat kring strategier i just hur tankarna kan gå. Mm.
Detsamma gäller väl nästa aktie där på listan, Intrum. Det har ju också varit en av de riktiga, riktiga börsförlorarna under året. Hårt blankad aktie.
Samma sak med Hexatronic som också är med på den här listan. Men vi kan ju också se här att det fortsatt är poppis med direktavkastning. Både Intrum som du nämnde där har ju hög direktavkastning. SSAB som också är med på listan, hög direktavkastning. Och sen en aktie som faktiskt var nykomling för mig, alltså inte i min portfölj utan på den här listan, är ju nummer 9, New Wave. Ett retailbolag som jobbar med, vad gör de? Profilkläder skulle man kunna säga. Säg att du vill ha en logotyp med ditt bolagsnamn på 100 tröjor till dina anställda. Det är vad de gör.
Ja, men så har de ju också till exempel Craft och den exakt typen av sportkläder.
Och där ser vi ju också att de har en hög direktavkastning, kanske att ta i, men ett par 3-4% om jag inte minns fel.
Ja. Men som alltid, kanske inte de i New Wave, där har jag inte kollat jättenoga, men med aktier som SBB och Intrum och så, framförallt SBB, de har ju redan gått ut med att det inte blir några, de pausar sin utdelning. De håller ju inne till och med redan beslutad utdelning, och även Intrum, där ska man kanske inte heller stirra sig blind på direktavkastningen, för att det är ju någonstans historisk utdelning som sätts i relation till vad aktiekursen står idag. Det behöver ju inte betyda att man har möjlighet att ge den utdelningen under kommande år.
Nej, jag håller med dig. Man får inte stirra sig blind på direktavkastningen även om det kan vara ett trevligt tillskott. Det är också helt värdelöst att ha en hög direktavkastning om en kursen bara fortsätter stiga neråt, höll jag på att säga, sjunka neråt.
Falla som en sten, ja. Yes. Men ja, generellt så har väl våren 2023 kännetecknats av en del bottenfiske. Plus såklart också att man har att Investor finns med på mest köpta listan. Investor, jag tror inte det finns ett år, knappt en månad där inte Investor ligger på köptoppen. Och det är väl, tycker jag, ett sundhetstecken. Det är en bra basaktie, månadssparande aktie, you name it, vad du vill. Sveriges största investmentbolag fungerar lite som en fond. Du får en bra exponering.
Precis, och jag håller helt med dig. Vi kan ju även se de stora populära bolagen Ericsson, Volvo och som sagt SSAB på den här listan över populäraste aktierna. Det känns ju som i de sämsta av tiden. Nu är det inte så dåliga tider längre dock, men det har ju ändå varit lite under hela våren här att man kanske har varit lite osäker på vad som ska hända framöver, och så har man satsat lite mer på de bolagen som man vet funkar bättre i sämre tider. Men vi har ju haft en uppgång på en 11-12% när detta spelas in under året på just OMXS30. Så ett katastrofår är det ju inte hittills i alla fall.
Nej, det är det inte. Men inte för börsen, och industrin är ju fortsatt väldigt stark. Även Konjunkturinstitutet här tonade ju ner, alltså de höjde sin prognos, menade att lågkonjunkturen inte kommer bli riktigt lika tuff som de tidigare har trott, och att arbetsmarknaden kommer stå emot bättre än vad man tidigare har prognostiserat. Och jag ser hur andra banker har kommit ut med liknande prognosjusteringar. Senast var Swedbank som jag kikade på. Men som alla säger, vi privatpersoner, vi kommer få räkna med ytterligare höjda räntor. Så inte lika illa som befarat för ekonomin i stort. Vilket då innebär att Riksbanken kommer fortsätta höja räntan. Just nu ligger ju prognoserna på att nästa vecka, sista veckan i juni, att de ska höja 25 punkter till, alltså 0,25 procentenheter till. Och att det sen kommer bli en ytterligare höjning på 0,25 i september. Så att lite högre bolåneräntor får vi nog fortsatt vänta oss, och att de kanske inte börjar sjunka förrän andra halvan eller mitten på 2024.
Ja, det är ju verkligen mer kostnader som vi kan se framöver här. Men jag tycker ändå att det var en liten ljusning, den där nyheten som kom från Konjunkturinstitutet med prognosen som har justerats till det bättre. Men som sagt, det kommer väl fortsatt vara tufft här, och sen kommer vi ju också behöva vänja oss vid att ligga på lite högre räntenivåer än vad vi har varit vana vid de senaste 10 åren. En 3% kan man nog räkna med något år framöver.
Verkligen, verkligen. Det som har varit så speciellt nu är ju den här farten i räntehöjningarna. Det har verkligen gått från noll till ränta att räkna med på rekordsnabbt.
Precis, 7 höjningar har vi fått se när nästa veckas räntebesked kommer. Och det är ju väldigt förvånande om det skulle hamna på någonting annat än en höjning. Men vi får se helt enkelt. Ibland vet man inte vad de har i görningen. Men jag tänker att vi lämnar Sverige ett tag och blickar utåt över Atlanten. Är ju inte bara över Atlanten, men över Atlanten är ju det som är allra mest populärt till oss, och idag pratar ju såklart om utländska aktier. Och det som jag egentligen, eller medskicket i inlägget här, är vi gillar ju svenska bolag i Sverige. Vi gillar att investera i svenska bolag, vi förstår dem, vi läser om dem och så vidare. Men det blir ju allt mer populärt med utländska aktier. Och för just riskspridningens skull och för att få ta del av världens utveckling, så skulle jag ju säga att det bara är bra och roligt att se. Hos oss kan man ju i nuläget handla digitalt på 18 olika marknader.
Mm. Nej, men det är en naturlig del i portföljen att ha lite utländska innehav. Sen så har man ju utlandsexponering via sina svenska bolag, för de verkar ju i allt väsentligt på en internationell marknad. Jag menar, vad är Atlas Copcos omsättning i Sverige? Ja, men det är ju liksom en piss i Mississippi jämfört med vad de omsätter utomlands. Men likväl, man vill ha en del utländska aktier om man får andra typer av bolag som kanske inte är representerade på Stockholmsbörsen. Och om vi tittar då på de mest ägda utländska aktierna hos Avanza, så är det ju idel välkända namn. Det är Tesla i toppen, sen har vi Norwegian, sen har vi Apple, sen har vi Microsoft, sen har vi NIO, det här kinesiska elbilsbolaget där på femte plats, noterade i USA. Sen kommer e-handelsjätten Zalando, en avknoppning från Kinnevik, vilket förklarar det stora antalet ägare där. De som hade Kinnevik-aktier då fick ju en del Zalando-aktier, så det är nog mest därav som de ligger på topplistan. Sen har vi AMC, Nvidia, Amazon och Novo Nordisk, så att det är inga microbolag direkt. Ja, det är stora pjäser, kanske bortsett från Norwegian där då.
Och nu den senaste veckan, eller de senaste veckorna, har vi ju också kunnat läsa en hel del om faktumet att de här stora bolagen, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia, är ju de som håller börserna över ytan sett till sin utveckling i år. Det har ju gått i raketfart sen botten förra året, kan man ju verkligen säga. Mm. Nvidia, vad var den upp? Max 190% eller något sånt där?
Ja, det har varit en helt galen utveckling. Det är ju då hela AI-caset som driver dem mycket. Halvledare, AI, och det är på samma med många av de stora techbolagen och Microsoft bland annat. Novo Nordisk har ju också gått som en raket, den stora läkemedelsbjässen, Nordens största bolag. Det är ju insulin de tar fram, alltså medicin för diabetes typ 1 och 2, och där har det ju varit mycket snack om det här diabetes, eller läkemedlet mot diabetes typ 2.
Det ska vara någonting mot övervikt, visst?
Ja, det ska vara någon så här fantastisk grej mot övervikt. Så det började väl med att alla kändisar knaptrade och gick ner i vikt en massa, och nu, så det har ju, ja, de har ju verkligen haft en fantastisk utveckling, sin storlek till trots även dem.
Ja, men det är ju egentligen inga överraskningar på den här listan, tycker jag, med våra mest ägda utländska aktier, utan det är ju, som du säger, välkända bolag som också har lyckats prestera väldigt bra i år.
Men väldigt mycket bortsett från Norwegian, som är typiskt sånt där bottencase som ni får sluta med och försöka fånga de absolut mest fallande knivarna. Ni har väl hört ordspråket, eller ordspråk kanske det inte är, men det snabbaste sättet att bli miljonär.
Vad är det?
Det är att vara miljardär och köpa ett flygbolag.
Ja, det var ett torrt skämt, Johanna, men ja, jag tar det ändå. Men Norwegian har ju faktiskt i år alltså ökat med 55%. Så de som försökte bottenfiska förra året har kanske fått tillbaka en liten del av om man kollar i ett längre perspektiv, så är det ju kanske ingen succé.
3 år i minus 96% och 5 år minus 99,9%.
En fantastisk utveckling. Jag hoppas
att ni klev på
eller hur, i januari i år. Ja. Men det är ju ett bolag som många känner till, och det brukar ju vara någonting som folk gärna vänder sig till. Med det sagt är det inte alltid ett vinnande koncept.
Vänder till lönsamma bolag istället.
I alla fall i dessa tider. Men ska vi gå vidare till våra sex?
Ja, du har ju utlovat dina 6 bästa tips för att man ska lyckas extra bra med sitt börssparande.
Ja, och nu kommer ju de här upprepningarna som jag vet att det är många som behöver höra. Men det första tipset är ju det som vi var inne på tidigare, Johanna. Att ha en jämn fördelning i minst 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Och där brukar vi också vara inne på att känner man att det är mycket att hitta 10-15 aktier på en gång, att det kan ju vara bra idé att ha en fond och börja med några aktier, så får man ändå en bra riskspridning. Alternativt att man börjar med aktier som är investmentbolag och således har flera olika bolag i sin portfölj, vilket också minskar risken lite grann. På plats nummer 2 så är min personliga favorit: gör regelbundna köp, till exempel i form av ett månadssparande. Och det är ju egentligen för att inte låta känslorna ta över och försöka tajma börsens upp- och nedgångar, som ju är väldigt svårt att bemästra. Men ett månadssparande är toppen, och kan erkänna att det är den strategin som jag kör på. Sen kanske man bottenfiskar, inte Norwegian då, men bottenfiskar lite då och då också, såklart med när det kommer läge. Men ett stabilt månadssparande är ett superbra tips. På plats nummer 3, det har vi också varit inne på här, det är att ha en kombination av aktier och fonder. Det är jätteroligt med aktier, men när det kommer till fonder så är det ju ofta antingen att man följer ett på förhand bestämt index eller har en aktivt förvaltad fond där det sitter en expert som jobbar med att välja ut guldkornen, vilket också de allra flesta kanske känner att det är tufft att göra. Och då är en fond superbra. Jag är en stark förespråkare för att ha en del fonder i portföljen. Vad har vi mer för tips där, Johanna?
Ja, det är att undvika att agera på sina impulser, till exempel sälja när börsen går ner och automatiskt köpa när börsen går upp, utan försök ha en strategi och håll dig till den. Det kanske är att köpa vid månadsskiftena, det kanske är att köpa lite vid månadsskiftena och sen ha en så kallad duttpeng som man är lite mer aktiv med och så vidare. Men så länge man vet varför man gör någonting och att man inte bara agerar i liksom kris och panik så fort börsen har gått ner några procent, utan använd dig av kurslarm om du vill det, använd dig av något helt automatiskt, bara pang, autogiro in i fonden varje månad det och det datumet, eller hitta din strategi helt enkelt och håll dig till den. Sen så gör dina egna analyser och undvik köptips från oseriösa profiler på sociala medier. Undvik de här aktiesnackisarna, pump and dump aktierna. Om det är någon som pratar upp ett bolag väldigt, väldigt mycket och bara pratar om hur allt är guld och gröna skog, om hur bra bolaget är och hur missförstått det är, men då borde det kanske ringa några varningsklockor. Så att var lite försiktig där. Och bestäm din strategi i förväg och håll dig till den. Du behöver inte, alltså hoppa inte från tuva till tuva, tro mig. Det blir sällan speciellt bra, utan
vårt favoritord är var långsiktig.
Var långsiktig och var konsekvent och tro inte hela tiden att du missat allting och måste agera snabbt, 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 utan var cool, act cool, men fortsätt att spara.
Och jag kunde inte sagt det bättre själv. Kan ju vara så att det var jag som skrev dem.
Ja, det
men,
kan ju vara så.
Det här är ju tips som det är säkert många som har hört många gånger, men de tål att upprepas just för att det är så himla viktigt. Och vi kan fortsatt se att det är många som behöver höra det.
Ja, man kan ju behöva det. Alltså både du och jag jobbar ju med det här och har gjort ett antal år, men man kan ju ändå behöva påminna sig själv ibland. Jag brukar säga det att det är ISK eller det är en kapitalförsäkring, men det kontot som går absolut bäst för mig, det är det som jag sparar min dotters pengar på. För där gör jag i princip ingenting. Så jag håller inte på och försöker vara extra smart och så, utan det rullar på. Och
det ligger där och göttar sig.
Ja, och jag gör regelbundna köp såklart, men jag håller inte på hela tiden och byter varken bolag eller fonder eller så. Jag gör inte det i min privata portfölj heller, men jag är något mer aktiv och det är inte alltid till min fördel.
Det är ju så, men det är ju väldigt roligt och det tror jag att det är många som känner att det är. Men man behöver ju inte heller gå in med de stora pengarna om det är så, utan hålla sig till sin strategi när det kommer till den stora andelen av sitt sparande, som ju faktiskt är till för att vara en trygghet eller guldkant på vardagen längre fram i tiden.
Så är det. Men vad härligt att ni lyssnade på oss här, första sommarpodden av Avanza-podden. Nu får ni ha en jättehärlig midsommar, jättehärlig vecka, så hörs vi igen.
Det gör vi, och jag önskar såklart också er en väldigt glad och trevlig midsommar, och jag hoppas att ni inte som jag ska sitta i trafiken i ett par x timmar nu. Men det kommer det vara värt.
Hej då! Tack för att ni lyssnade.